Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Anna, välkommen tillbaks efter vårat evighetslånga sommarlov.
Ja, välkommen tillbaka och välkommen till alla lyssnare till säsong 5 av Haverikommissionen.
Wow, är det säsong 5?
Ja.
Då är vi veteraner. Alltså jag har varit ute på toaletten här på Acast där vi spelar in. Och de har monterat upp ett skötbord.
Oh no.
I detta gamla tillväxtföretag, du vet, där man har fått starköl i automaterna i princip och champagne och... IPA
heter det nu för tiden.
I kranarna och det har liksom stått alla sorters koffein tyngda drycker i vartenda hörn. Står det nu skötbord. Alltså de håller på att bli vuxna här nu. Det är lite otäckt.
Ja, det är lite. Vi måste förflytta oss snabbt tycker jag. Alltså man måste ju vara där de andra ungdomarna är, eller?
Ja, ja, absolut.
Det här föda barn och så, herregud, det var ju länge sedan.
De har växt ifrån oss.
Ja, verkligen.
Eller vi har regrederat ytterligare.
Vi får gå till någon så här högstadieskola, kanske de har någon poddinspelningsstudio där vi kan sitta.
På Franz Schartau har en liten poddstudio. Men du, jag måste bara säga så här. Jag är i en kris. Jag är deprimerad.
Oj.
Jag är tjock.
Ja.
Jag är illa klädd.
Sommarklädd.
Ja, och du sitter som vanligt i en chockseris rosa nykreation. Nypiffad, nyborstade tänder med rosa tandborste. Kunde jag följa i sociala medier i morse, typ. Och du är också övertänd.
Ja, det är jag. Men jag har ju också feber och är liksom sjuk.
Så att ja, men man blir ju det. Man får ju liksom ett adrenalinpåslag när det är sändning. Så att jag lämnar över ord och bild till dig. Vad vill du prata om? Jag vill att du pratar om din sommar. Hur har din sommar varit?
Den har ju varit helt... jag är också deprimerad om du säger så, att den är slut, om den är det. För jag tycker inte riktigt den måste vara det faktiskt. För att den har varit så fantastisk, tycker jag. Jag har faktiskt ägnat stora delar av sommaren till att skriva på ett nytt projekt. Så det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad över.
Alltså, det vill man ju höra allt om. Men detta kan ju inte stämma. Du har varit på 1000 olika konserter. Jag tror att jag har varit på 0 konserter. Du har varit på... Amen. Alla festivaler, alla konserter. Du har till och med varit en konsert.
Ja, det har jag faktiskt varit.
Det är väl ändå anmärkningsvärt.
Alltså den här sommaren faktiskt toppat många saker som jag aldrig någonsin trodde skulle kunna hända. Jag inledde ju faktiskt festivalsommaren inte bara med att faktiskt gå på festival med min son för första gången på Lollapalooza, vilket var sjukt stort i sig och mycket lyckat. Men jag stod på scenen själv på en sån här jätte festivalscen med, du vet, så här tiotusentals människor i publiken på det här enorma fältet på Gärdet.
Du stod på scenen?
Alltså jag var ju förband till Lale.
Ja.
Nej, men det var jättefint. Jag hade äran att inleda Lales konsert på Lollapalooza med att läsa en text. Baserad på text om henne i min bok Ni måste flytta på er. Och det var...
Du gjorde ett utdrag ur din text.
Ja, jag skrev om den lite grann för att den skulle passa på scen. Du vet, att skriva saker och sen att läsa saker eller säga saker på en scen är helt olika grejer, upptäckte jag snabbt. Det är mycket färre ord. Och vet du vad jag tänkte på till slut?
Man är mer ordrik när man skriver i en bok.
Alltså, oerhört.
Och folk storknar över det, tror jag, när alltså, de står och lyssnar.
Ja, det går inte.
Jobbig människa,
jag tog bort alla kommatecken, alla saker som stod inom kommatecken.
Alla adjektiv.
Ja, i princip. Och också när man står på en så här festivalscen så är publiken ganska... De väntar ju på artisten, men de är också ganska liksom peppade och vill ha snabba kickar. Så jag gjorde det väldigt korta meningar. Och det jag tänkte på när jag skulle få ihop det här var faktiskt spoken word. Hur skulle det här låta om det var spoken word? Mm. Så det var min spoken word-debut. Mm.
Men kunde du äntligen berätta storyn om hur du var inblandad i en lallelåts tillkomst? Eller sparar du på den?
Den sparar jag
på. Ja, men då ska jag inte fråga mer om den. Nej. Någon gång måste jag föra den.
Ja, nej, men det var väldigt, jag tycker att det var väldigt stort och coolt av Lale som faktiskt hörde av sig till mig och frågade om inte jag skulle vilja göra det här. Och hon är ju ganska... Det kommer inte alltid fram riktigt i hennes egna intervjuer som hon gör eller hennes låtar av någon anledning, för att hon kanske har byggt sig själv som något mera väsen. Men hon är ju otroligt kritisk mot hur hon har blivit behandlad av patriarkatet och lät mig framföra det då ur min bok på scenen. Det var fett mäktigt. Jag är jätteglad för det. Och många har frågat mig så här, men hur nervös var du när du stod där bakom scenen? Första gången jag står bakom scen faktiskt på en konsert. Själv tycker jag inte det var så konstigt eftersom jag ju alltid står i publikhavet och liksom har det perspektivet. Men alla andra var så här, va? Har du aldrig stått uppe på en scen och sett en konsert förut? Hade jag inte. Men de frågade i alla fall, så här, var du nervös eller hur var det? Så jag är inte ett dugg nervös. Jag tyckte det var... Spännande var känslan. Och jag så här ville gå ut där och snacka med alla. Så att gärna igen.
Exakt.
Ja, det är min nya.
Du har blivit sugen.
Ja.
Du är skadad.
Ja, men sen fick jag faktiskt prata på A Way Out West. Var jag också en konsert?
Ja.
Ja.
Två jättegig i sommar.
Ja, så fantastiskt roligt.
Mm. Vad gjorde du på A Way Out West? Var det pratade om boken eller?
Ja, jag höll ett så kallat brandtal mot sexismen i musikbranschen, också baserat lite på naturligtvis det som står i min bok och så. Sen pratade jag om den. Så, på deras tal, Way Out West Talks, talscenen. Mm. Eller snackscenen. Jättefint var det. Och starkt.
I Göteborg?
Ja,
bara en sån sak?
I Göteborg, på hemmaplan. Jag har ju blivit så otroligt göteborgskär så att det bara stegrar hela tiden. Så för mig inte in på Göteborg, för då kommer jag bara prata om Göteborg. Men
jag vill veta hur du öppnade i Göteborg. Sa du något käckt då?
Nej, något väldigt okäckt. Jag berättade om
Hallå, gott folk. Nej, vad säger man i Göteborg?
Mitt öppningsord. Jag sa, vet inte, jag ska kanske lyssna. Men jag berättade om en berättelse, om en egen erfarenhet, hur det kan vara att vara kvinna i en mansdominerad rockjournalistbransch. En jättedålig erfarenhet av det.
Mm.
På en festival en gång. Jag kan berätta om en annan gång här också. Ja. Men vi ska inte fastna i det, för sommaren var ju också... Alltså, jag har varit jätteledsen för att inte vi haft en podd under sommaren.
Ja.
Va? A$AP Rocky.
Ja.
Nej, det fick inte vi prata om här.
Nej, men du har varit i tv och pratat om A$AP Rocky 1000 gånger.
Ett antal gånger, ja. Så att det
och jag kan säga så här, egentligen, sammanfattningsvis, vad finns det egentligen att säga om A$AP Rocky-krisen i Sverige och i musikvärlden? Skulle du kunna sammanfatta det i en mening, liksom slutsatsen? För alltså, historien är ju nedlagd nu. Alla har ingen överklagar domen. Alla är nöjda.
Ja, men okej. Slutsats är väl så här. A$AP Rocky, boka Globen.
Ja, större än någonsin.
Ja, alltså alla
boka Sverige... Friends.
Ja, så här, sälj ut tre kvällar i rad eftersom alla i Sverige nu vet vem A$AP Rocky är.
Ja.
Så, ja. Gör det. Men sluta slåss.
Ja.
Vill jag också säga.
Ja.
Men det var väl en bra dom, tycker jag. Ja. Den signalerar man får inte göra sådär, men sen blev det inget mer med det.
Nej, men man får inte göra sådär, man får inte bråka med rockartister heller, bara för att de ser lite rika ut. Så att jag tycker alla var dumma.
Ja, ingen får bråka med någon, men jag tycker också, ja. Om vi ska prata om media sådär, som vi också brukar göra, så tycker jag att kanske det största övergreppet var att publicera den här målsägandes namn och bild och sådär. Det tycker jag var ganska stort.
Vilka media gjorde det?
Amerikansk media gjorde det. Och visst, vi har lagar i Sverige och det finns lagar i USA och sådär, men internet är också internet. Så att det spelar inte så stor roll kanske.
Men svenska media skötte sig väl ändå hyfsat. Expressen, eller Leif GV fick kritik för att han berättade en massa saker om den här målsäganden, killen som hade fått stryk.
Ja, och tyckte massa saker och utgick från massa saker.
Ja.
Men låt oss inte fastna i det, för nu känner jag redan att jag blir upprörd.
Ja. Nej, men jag tycker vi ska, den här podden handlar ju om haverier och den handlar om musik.
Ja.
Och vi har åtminstone två tunga saker att prata om i fallet när det gäller musik.
Ja.
Och haveri har vi också en eller två tunga saker att prata om. Musiken, där tycker jag att det finns två giganter att prata om. Taylor Swift och Lana Del Rey.
Ja.
Och de förenas ju åtminstone väldigt tydligt av en sak, nämligen samarbetspartner.
Kan man tycka.
Otippat nog. Ja, men de låter ju så sjukt olika de här skivorna. Och sen har de samarbetat med samma kille båda två. Det går liksom lite grann utanför min fattningsvärld.
Men gör det verkligen det? Det kanske är att den här killens avtryck och inblandning inte är så stort som man...
Nej.
Den cred som man ges.
Nej, därför att jag tycker att alltså, Taylor Swifts album kom först.
Du en vecka före.
Ja, du gillade det. Jag gillade det.
Ja.
Jag skrev någonstans att jag tycker att trots att hon lämnar Max Martin och sådana människor och så börjar hon jobba med andra folk och så låter, men det låter ju förutom att det låter väldigt bra så låter det ju också som, tycker jag i alla fall i mina öron, som hennes fantastiska skiva 1989, vilket jag inte tror att någon annan har skrivit eller tyckt, men det tycker jag. Och det är ju ett album som på många sätt ja, är mästerligt, tycker jag.
Som vi återkommer till här i podden ganska ofta.
Jag vet. Och det går ju, alltså det här albumet går ju jättebra för. Det ligger högt på listor. Det ligger etta i USA fortfarande. Och, men, när det sen kommer den andra skivan då, Lana Del Reys nya, då tappade jag plötsligt intresset för Taylor Swifts album.
Du fick bara en vecka hos dig då.
Ja, men jag kände nästan en sorts apatisk, apatiskt nästan ointresse för Taylor Swift. Eftersom jag snöade in så enormt mycket på den här andra skivan. De är ju så olika och de uppfyller ju olika behov, lyssningsbehov. Men Lana Del Reys skiva liksom tilltalar ju allt i mitt sätt att lyssna på musik. Det är liksom lågmält, mesigt, fast kraftfullt och eftertänksamt, melodiskt.
Romantiskt.
Romantiskt och olyckligt.
Ja,
alltså det är världens
de bästa ingredienserna.
Ja, men eller hur? Du har kallat det här, du har jämfört det med John Lennon. Det kan jag säga, det begriper jag ingenting av.
Okej, men det kan jag berätta sen.
Kan du förklara det?
Ja, det kan jag verkligen. Om jag ska förklara det väldigt precis och exakt så kan jag göra det. Och det handlar om, man ska gå direkt på, så handlar det om låten The Greatest. Den fastnade så var jag så här, men det här är ju exakt en annan låt. Och så jag bara, det är en John Lennon-låt. Precis som Håkan Hellströms låt Du är snart där, som han alltid typ avslutar sina konserter med, är Mind Games, John Lennons låt. Och jag bara, det är nog den. Och började leta och så bara, nej men det kanske inte är exakt den. Och så letade jag runt i alla möjliga, de här 80, John Lennons 1980-låtar och bibliotek där. Jag hittar inte exakt det, men den har ju precis den känslan.
1980-låtar, det är hans två första soloalbum, eller? Imagine och den här första skivan. Eller, nej.
Sätt mig inte på pottan, ja, men album, nej, men det är det ju inte.
Vilka album är det du tänker på då?
Jag tänker inte på album, jag tänker på olika låtar.
Du sa 1980-album.
Ja, men den tiden när han gjorde sina soloskivor som Mind Games och... Det kommer komma någon så här arg, dammig skivbutiksgubbe och bli arg på mig nu när jag liksom inte säger exakt rätt.
Ja, men då hänvisar de till mig då. Ja. Skitsamma, men det är i alla fall John Lennon i början av solokarriären.
Han dog ju 1980. I slutet skulle jag väl verkligen säga.
Ja, okej. Okay. Ja, okay, men
skitsamma.
Är det direktsändning så är det direktsändning. Sen då kan vi hamna där. Men det är John Lennons solokarriär.
Jag måste ta av mig kläder.
Ja, men du har ju feber. Tröjan.
Men vad jag då sen landade i att den är mycket mer fri till slut. En annan Håkan Hellström-låt som också är väldigt tydligt inspirerad av John Lennons solokarriär. Men kul att det var...
1979.
Kul att det var, eller 76 kanske, men ja. Kul att det var Håkan Hellström som i sin tur var inspirerad av John Lennon. Det var kul att Lana Del Rey hade lyssnat på Håkan Hellström så mycket så när hon skrev de här låtarna. Jag tycker faktiskt att det är väldigt kul. För att jag tänkte mer på det efter att jag hade skrivit den där recensionen som inte nämnde Håkan Hellström i. Men tänk hur lika Lana Del Rey och Håkan Hellström är egentligen. Inte minst på det här albumet där hon namedroppar sina influenser och det som de personer och de platser som har med den värld som hon vill måla upp. Det är Crosby, Stills & Nash och det är L'Oreal Canyon och det är liksom Topanga, det är Hollywood. Alltså det är så mycket, det är så referenstätt i texterna.
Springsteen till och med dyker ju upp.
Ja. Men i texterna, precis som i musiken, att det finns små blinkningar där också till musikhistorien. Det är precis som att hon också lånar hela rader ifrån låtar och sådär. Precis som Håkan Hellström gör. De liksom bygger sina universum på väldigt liknande sätt. Vad speciellt ändå. Så att, om jag får skriva om den recensionen skulle jag vilja säga att Lana Del Rey är väldigt influerad av Håkan Hellström på det här albumet. Men,
ja.
Men gud vad glad jag blir att du tyckte om den här skivan. Vet du vad jag...
Den är ju fantastisk. Alltså,
den är så bra så att jag grät. Det kanske man säger ofta, men verkligen, jag kan göra det fortfarande lyssna på den. Det är så otroligt, otroligt, otroligt bra.
Ja, ja men du gråter väl också för att du är någon sorts... Du är Sveriges ledande profet när det gäller Lana Del Rey. Det är klart att om bitarna faller på plats då och om man levererar ett mästerverk, då är det ju...
Uh-huh.
Det är klart, det finns ju inget bättre. Vi har ju alla haft artister som vi har liksom promat för och som en del har levererat och en del har inte levererat.
Mm.
Men när de levererar, då brukar man ju liksom känna att man måste ta händerna ifrån dem. Kommer du att bli tvungen att göra nu med Lana?
Ja, det beror på om det blir för sönderkramat liksom, och om alla tycker samma sak, då blir det för jobbigt. Det håller jag med om, men det kommer jag aldrig göra med den här skivan. Men vet du, jag tycker det är så underbart och skönt också med den. Det är att det inte är så himla låt beroende. Jag vet att jag är någon som tjatar om så här starka låtar och starka poplåtar och singlar och sånt där väldigt mycket av varit väldigt tyckt att det är viktigt och bra. Men det finns ingenting jag är så trött på nu som en låt som är stark. Därför att det betyder också att den försvinner så oerhört snabbt. Och jag blir nästan stressad över att höra en stark poplåt som är en hit. Det här är bara musik som går in och ut varandra som man kan lyssna på hur länge som helst och inte därmed tröttnar på.
Men det är ju den kulturen som du har omfamnat och som hela världen omfamnar nu, att man bara vill ha låtar, singlar och att de här albumen, när man tar en helhetlig konstnärligt grepp på någonting som ju har varit fundamentet i den här popmusiken, populärmusiken. Jag satt och tänkte på det. Lales album som kom i våras, precis innan du och jag gick på sommarlov. Jag tror att vi båda tyckte att det var väldigt bra. Det gjorde vi. Har det varit bra för henne? Har hon fått genomslag för alla de här fantastiska låtarna? Eller har inte de drunknat i varandra eller i någon annan låt? Och är de liksom ett fundament bland svenska musiklyssnare nu? Eller har de försvunnit?
Ja, jag tror att de ganska mycket har försvunnit.
Ja, men inte det jättesorgligt? Det är likadant med Molly Sandén som också gjort ett bra album. Hur många av de låtarna som också är anmärkningsvärt bra, hur många lyssnar på de här albumen? Jag känner en massa i målgruppen och åldersgruppen. Inte fan har de hört de här Lalle-låtarna. För de har slutat lyssna på musik på det sättet.
Mm.
Det är ju jättedeprimerande. Molly
många... Sandén skulle jag tro skiljer ut sig.
Ja, men det är några få låtar tror jag. Väldigt få.
Men
hur många kommer att lyssna på Lana Del Reys hela album?
Men jag tror att det är... Man skulle väl möjligen kunna se Lales album som det också, men inte lika tydligt. Men det är ju en motreaktion, inte bara hos artisterna, men också hos publiken. Och om man är ganska liksom långt framme i sina beteenden och sådär, så tror jag att du och jag reagerar, som är ju det, att vi reagerar på det här sättet och längtar efter någonting som är mer beständigt och någonting mer att landa i, och någonting som där någon berättar någonting längre än att bara bli liksom matad med en jättesnabb hitlåt. Mm. Det är ett behov hos publiken, tror jag också. Mm. Vilket betyder att svaret på din fråga är, jo, den kommer visst leva. Därför att det är vad vi behöver nu. Därför att vi har fått så mycket av de där snabba hitsen.
Så jag tror att liksom som ligger albumet på spellistorna och man hittar dem svinlätt ju.
Ja, jag tror att albumet har en liksom renässans att vänta.
Ja, men det var ju dit jag ville komma. Mm. Det är underbart. Mm. Jag tror också att det kommer att bli så. Därför att det här lätttuggade, alltså 10 toppmusik eller vad man kallade det förr i tiden. Det har ju alltid varit liksom det som alla har älskat.
Uh-huh.
Jag och om du tar 2 popgiganter i Sverige, Per Gessle och Björn Ulvaeus, tror jag att skulle hålla med mig fullständigt. Alltså hitmusiken är ju liksom, alltså topplistemusiken är ju liksom det som bygger universum, men det som skapar djup under universum, alltså under skylinen, det är ju albumen som det är det som man liksom lever för, lever på. Så att det tycker jag är ja, men det är underbart om det blir så, underbart om det kommer att vara så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag, alltså när du sa John Lennon, och då var det mera låt och sådär. Men jag tycker att när jag har lyssnat på den här så tycker jag att tonlägena på den här skivan som jag tänker på, det är mera, jag tänker på artister som Tom Waits och Nick Cave.
Mm.
Alltså skitstarka stämningar och texter som man hisnar av.
Texterna.
Och man kan lyssna hur mycket som helst, man kan sitta med, du vet, jag har suttit på min balkong på slutet här nu av sommaren varje kväll med liksom ljus och rödtjut och lyssnat på Lana Del Rey.
Har du också jättemycket så här blommor? Jag tänker att du har jättemycket blommor på din balkong.
Du skulle bara veta.
Ja, men för det passar väldigt fint. Ja. Nästan så att du har liksom en blomsterkrans.
Jag har inte en blomsterkrans.
Nej, men om du lutar dig lite bakåt så får du nästan en blomsterkrans,
ja, men det är,
över
det
av dina blommor.
Ja, ja.
Men det passar bra, tycker jag.
Men det är så extremt. Om du tar en sån här låt, Hope.
Flytta fram stolen så här så sitter
Hope
du bättre.
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have.
Det är But I have it.
Det är ju inte en dålig låt, det kan vi väl vara överens om.
Ja, den är helt otrolig. Det avslutar hela skivan. Ja. Magnifikt sätt.
Ja, men och den är alltså, och den har en text som jag ska, eftersom Google översätter själv.
Aha. Åh, wow.
Jag läste Slim Aarons och jag tänkte att jag trodde kanske skulle jag bli mindre stressad om jag testades mindre. Alla dessa debutanter ler i miltals i rosa klänningar och höga klackar på vita jakter. Alltså lustjakter. Men jag är inte, baby, jag är inte. Nej, det är jag inte. Det gör jag inte. Jag har slitit mig i min jävla fucking nightgown. 24/7 Sylvia Plath. Skriva i blod på väggarna för att bläcket i min penna inte fungerar i min anteckningsblock. Mitt anteckningsblock. Kan jag korrigera
Google
där lite.
Mm, det är bra.
Fråga inte om jag är lycklig. Du vet att jag inte är det. Men i bästa fall kan jag säga att jag inte är ledsen. För hopp en farlig sak för en kvinna som jag att ha. Because hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Jag hade 15 års danser, fortsatte. Ja, alltså det är ju det här är ju fan poesi på en Sylvia Plath-nivå. Den här Slim Aarons, har du koll på honom? Han gjorde ju han fotograferade kändisar, Marilyn Monroe och såna fantastiska bilder när det begav sig. Det här har jag googlat, det visste inte jag heller, men det finns ju ett antal såna fotografer som tar stiliserade bilder på vackra kända människor. Och Sylvia Plath vet vi alla att det är en av de bästa författarna som tog livet av sig och lämnade sina barn vind för våg i all ångest. Så att
och Norman Rockwell som albumet
är. Ja, vem är det? Heter,
det är ju en illustratör. En amerikansk gammal, också illustratör som också, alltså jag tänker på.
Varför är han Aronson? Fucking Norman Rockwell för? Vad har hon för relation med honom?
Nej, men jag vet inte, men jag antar att det är så här, hon har ju så mycket nostalgi över amerikansk nostalgi i sin musik och sina teman. Och det har hon ju alltid haft, de här ikonerna, Marilyn Monroe och allting som det, gamla presidenter och sådär, som hon målar upp. Och att det syftar på det. Jag vet inte om det är att vet, hon gör upp med det. Eller om hon är som någon.
Jag tror att Norman hon bara är poet. Alltså. Men Norman fucking Rockwell. Det var någon recensent som skrev att det visar vilken stark ställning hon har. Att den titeln liksom fick ligga kvar.
Mm.
Jag vet inte. Jag tror att i skivbranschen får man väl göra precis vad fan som helst.
Tror jag,
har lyssnat på en del raptexter i mitt liv. Och där får man säga precis vad fan skjutsingen man vill.
Ja, starkt. Men det finns faktiskt ett album som, eller på många albumcovers, alltså omslag, så är det bara NFR står det. Den
det?
Andra heter då, ja men det är ju förkortat Norman fucking Rockwell. Den, och den med det utskrivet är liksom explicit cover. Men ja, jag vet inte. Jag har inte grävt djupt i det. Det är kanske återstår
att se. Men texterna är stor poesi, eller hur?
Precis. Texterna, om vi går tillbaka till texterna. Lyrik. Jag förstår att du sitter där på din balkong och lyssnar på dem. För det är som att sitta och läsa en bok. Och,
ja.
Det är otroliga texter. De är också väldigt, liksom, det är mycket ord. Det är mycket texter i alla låtar. Och det är också väldigt bra, tycker jag. För man vill ha mer av det. Du vet, hon är ju också på gång med en diktbok.
Jaha.
Det är väl fullständigt naturligt.
Ja.
Även om jag tycker att musiken gör ju så otroligt bra till texterna, så man kanske vill ha dem.
Men du, Jack Antonoff som har gjort låtarna ihop med henne, de flesta va? Ja. Eller kanske alla?
Nej, inte alla, men de flesta hon också.
Vad vet vi om honom? Jag vet ingenting om honom.
Oj, vet du inte?
Nej, borde jag veta det?
Men jag vet jättemycket om honom och jag vet inte.
Han är en indie-kille.
Ja, han är en indie-rock-kille.
Har han gjort egen musik?
Du vet,
egna skivor?
Ja, han har haft band som heter Fun bland annat.
Ja,
han är också Lina Dunhams ex.
Vem?
Lina Dunham, som är Girls.
Du sa Ryan Adams, jag blev helt skakad. Jaha, alltså hon är Girls.
Mm.
Det är bra.
Vad
jag har inte sett honom.
Har du sett honom?
Nej, men jag har sett honom
uppträda
spela, med alltså inte live, men i olika sammanhang.
Ja, vad heter det? Nej, men
då förstår jag bättre.
Det är väldigt lätt att fastna i honom. Ja, men att han är alla tjejers favorit.
Nej, men att han är mångfacetterad. Att han kan jobba med Taylor Swift. Han kan jobba med en sån här känslomänniska.
Mm.
Han har ju det.
Men jag vet inte, det finns någonting med honom som så här, irriterar mig så fruktansvärt mycket. Och det är jätte irrationellt av mig eftersom jag också gillar Taylor Swifts popalbum jättemycket. Men som absolut inte bör nämnas i samma liksom, andetag som Norman fucking Rockwell. För det är ju det är liksom helt
det är
olika nivå på artister.
Det är en popskiva, det kan du inte komma ifrån.
Nej, den är helt underbar. Jag älskar Taylor Swifts skiva också.
Men varför irriterar du på honom?
På honom då? Antonoff? Ja. jag skulle vilja ägna ett helt avsnitt åt honom egentligen på grund av det, men jag vill också, jag har också försökt undvika att lägga så mycket liksom krut på att prata om honom, för att det är så himla typiskt och lätt att den här superduktiga killen som har kommit och jobbat med de här kvinnorna får allt ljus på honom. Jag läste en artikel i New York Times till exempel, där liksom de fyra första frågorna handlade om hur det var att samarbeta med Jack Antonoff. Och att väldigt mycket recensioner kretsar kring det. Och jag är väldigt trött på den typen av perspektiv. Och där man då tillskriver honom så himla mycket cred för det här. Men...
Jag kan ju berätta för alla lyssnare att du har ju skrivit en krönika om den intervjun. Eller om det var en Facebook-uppdatering.
Ja, det var faktiskt en Facebook-uppdatering.
Men... Som du har fått så sjukt mycket reaktioner för. Och folk har tackat dig för det. Alltså folk i drivor har tackat dig för den. Ja, men den är ju... Det hade jag förträngt nu, men när du berättar om honom och den där intervjun, då sätter du in honom i ett sammanhang. Alltså, en sorglig intervju.
Ja, men den intervjun är så här on point. Vad jag pratar om när jag pratar om att man förminskar kvinnor, kvinnliga musiker och artister i intervjuer. Därför att ganska ofta när jag pratar om de här frågorna, till exempel i samband med min bok eller så där, då kommer det någon som så ifrågasätter eller säger så här, ja men ge mig ett exempel på det då. Är det verkligen så hemskt? Skriver man verkligen så? Ja men är det inte bara du som missuppfattar det eller? Så är man väl med killar också. Alla de här ifrågasättande frågorna. Och bara känna att så här, men gud vad skönt. Den här, jag ska alltid peka på den här artikeln, för den är liksom skriven ur... Det som jag brukar kritisera, som att som bara så tagit den. Nu ska vi göra precis som Anna Björk inte tycker att vi ska göra. Den inleder med att bara handla om honom. Det gör också det väldigt vanliga och otroligt fula att ställa en sån fråga till henne. Han får alltså en intervju med Lana Del Rey. Hon har inte alls gjort mycket intervjuer. Han basar på att ställa frågan om hon har läst i... Var det så här? Var det Mobis... Jag tror det var Moby, någon killmusikers biografi i kapitlet där han skriver att han har dejtat henne. Det är en av typ 10 frågor i den här intervjun.
Wow.
Så ska hon så här kommentera hur han har skrivit att de har dejtat. Så otroligt.
Men tror inte du att nu kunde du hacka på den här eftersom det var en... Vad var det? Var stod den här?
New York Times. Fina tidningen. Liksom.
Ja, men det är ju en fin liberal tidning. Men tror inte du att väldigt många intervjuer med väldigt många artister ser ut exakt så där? Alltså även dina svenska kollegor.
Det är ju det den gör.
Ja.
Alltså när jag skrev min bok...
Så kan man inte hacka lika tydligt och öppet.
Nej, men det är ganska roligt. Nej. Ja. När jag skrev min bok så hade jag med flera sådana exempel faktiskt. Jag tog bort dem till slut för att det blev så otroligt utpekande på de här manliga journalisterna. I en väldigt liten gård som vi alla musikjournalister samsas på. Och jag har inga problem med det egentligen. Men det blir väldigt utpekande. Men det finns dröser av exempel på det. Jag tror att många vill ändra sig och inser att det är fel. Och det är skitbra. Musiktidningen Gaffa gjorde en artikel på min statusuppdatering. Och den var lite så här... vi vill alltid lära oss och vi vill alltid bli bättre. Det här är jättebra. Tänk på det här typ. Han som var chefredaktör där, en kille. Det är ju skitbra. Bara att man ska ha med sig det där. Om man är snubbe och gör intervjuer. Det kanske ligger jättelätt för en att relatera till de där frågorna och så. Men då kan man kanske tänka 2, 4, 5 gånger till innan man gör det. Det vore väldigt bra tycker jag. Men tillbaka till Jack.
Mm.
Så jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är som stör mig med honom. Men han är ju... Jag tror att det är liksom, han har också någon så himla skicklighet att ta den här poppen från 60-talet och 70-talet och lägga in den i det här moderna popmusiken och göra då, fastän det blir hela album, väldigt, väldigt starka låtar. Mm. Jag tycker han är ett jätteduktigt hantverk och kanske stör jag mig på att han... att det hörs så tydligt att han kanske står lite i vägen för de här kvinnliga artisterna och låtskrivarna och producenterna som jag också tycker är väldigt duktiga. Men jag älskar det han har gjort på de här skivorna, så att det här är icke-rationella åsikter från mig.
Ja, nej, men om man byter producent så ofta som till exempel Lana Del Rey gör, så då är det ju rimligt att samarbeta med honom. Och det här är ju hennes överlägset bästa skiva. Det får man ändå ge henne och honom.
Ja, jag älskar ju hennes första skiva också. Så den, ja,
fast det här är inte det här anmärkningsvärt mycket bättre tycker jag. Alltså det är,
men det är en debut.
Ja.
Så det, jag tycker inte de går att jämföra på det sättet.
Men det här är det sjätte albumet här för mig. Va? Det, att leverera det bästa man har gjort som sjätte album, det är ju inte jättevanligt. Det gjorde inte ens John Lennon. Jag kan säga 1975 kom hans album Imagine.
Ja, okej, bra.
Så att, och sen kom väl hans första solalbum, typ två år innan kanske. Ja, producerad av Phil Spector som väl fortfarande sitter i fängelse för att ha dödat folk, tjejer. Du, vi bubblade ju alldeles för mycket idag av både det ena och det andra, så att vi har inte hunnit med så mycket. Men vi kommer att vara tillbaks sjukt snart, kan vi inte säga så?
Jo, verkligen.
Vi har så mycket att gegga om.
Men också kommer vi ju också under den här säsong 5 vara mycket bättre på att... leverera i tid och kontinuerligt. Ja. Och
det kontinuitet faktiskt... kommer att vara vår ledstjärna.
Ja. Och det är mitt fel. Det är mitt fel. Det är jag som har varit den dåliga på det. Men, nu...
ja, men det beror på att du reser. Men jag förlåter dig. Alla förlåter dig. Men nu är det slut med det.
Okay.
Nu är det allvar.
Ja,
men... Bra. Slut för idag.
Hej svej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.